Ikväll fortsätter vi med första Korinthierbrevet 11. Vi var inte färdiga med det. Det är ju två teman i det kapitlet. Och vi började med första delen förra gången och talade om just att täcka sitt huvud. Det stannade vi ganska mycket vid. Och andra delen talar om Herrens måltid, eller hur man ska kalla det. Som också översatt som nattvard. Men det är inte, det är ju ett ord som har, som klingar väldigt religiöst. Natt, det är ju inte så religiöst, men vard, alltså det är frågan om en måltid, nattmåltid eller kvällsmat skulle man kunna säga. En modern beskrivning av ordet nattvard är kvällsmat. Så nu ska vi tala om kvällsmat här, sista delen av det här kapitlet. Vi börjar alltså i första Korinthierbrevet kapitel 11, vers 17. Och vi ska läsa ifrån 1917 års översättning och vi kommer att justera den lite grann. Dels utifrån svenska folkbibeln och dels utifrån den grekiska texten. Jag läser lite fritt här för att det inte ska bli så gammal svenskt. Detta bjuder jag, det betyder befaller jag er nu. Det var ju det som han hade skrivit tidigare. Men det går att översätta på annorlunda sätt det här. I svenska folkbibeln står det så här. När jag nu ger dessa föreskrifter berömmer jag er inte. Och likadant står det i den spanska bibeln som jag har här. Vi ska inte gå in på den detaljen. Men det som är viktigt här att nu kommer vi in i en typ av möten i församlingen som han tar upp här. Eftersom era sammankomster är mer till skada än till nytta. Kom ihåg att vi nu är i ett sammanhang där det talas om församlingsgemenskapen. Innan var det hur man ska äta orent och rent kött och nu hur ska vi bete oss när vi samlas. I församlingen, med andra ord, som syskon samlas. Och då tog han ju upp då hur man ska klä sig förra avsnittet. Och nu så tar han upp hur vi ska äta tillsammans då. Och så säger han så här, det finns... när ni samlas och kommer tillsammans är det inte till förbättring utan till försämring. Det låter ju väldigt, väldigt negativt. Till först och främst hör jag sägas att vid era församlingsmöten söndringar yppar sig ibland. Jag ska gå över till svenska folkbibeln här. Gamla uttryck. Jag tycker vi ska hitta lite bättre moderna uttryck. Det förekommer stridigheter bland er när ni möts i församlingen. Och delvis tror jag att det är så. Och det här är inte alltså frågan om att mötas i en lokal utan möts som syskon. Möts som en grupp människor som har samma tro. Det är församlingen. Alltså det, man samlades i hemmen. Och det var ju olika grupper då. Hela, om det var många, låt säga att det var 500 människor som fanns i Korint. I församlingen. Jag vet inte om det var så många när Paulus skrev. Men det var alltså så pass många så att normalt så samlades inte alla. Låt säga att det var 200. Nu kan man samlas i olika hem då. Och då var det ju naturligtvis några som öppnade sina hem och där så hade de en grupp. Och det var liksom en olika kärngrupper, olika cellgrupper då utav församlingsgemenskap på olika platser i olika hem. Och, men det kanske också förekom att de samlades som hela församlingen, kanske någon gång i månaden eller sådär. Och hade en stor samling. Först och främst hör jag att det förekommer stridighet bland er när ni möts i församlingen. Ni har. Och delvis tror jag att det är så. Det är intressant att se hur Paulus reagerar gentemot rykten. Och det här var alltså, kanske inte rykten, men det är alltså information han har fått av andra. Och det var säkert ansvariga ledare som gav honom den informationen. Och han vill tolka den här informationen positivt. Han säger, jag hör att det här är alltså allvarligt, det är inte bra. Men, och delvis tror jag att det är sant. Och det var ju väldigt snällt av honom att säga så. Och han har alltså en barmhärtig riktig tolkning utav det han hör. Och det är någonting vi kan lära oss, för, och det säger också vår mästare Yeshua, att saliga är de som är barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Om vi är barmhärtiga när vi hör eller ser eller bedömer olika situationer och människor, så kommer också vi att bli behandlade på samma sätt. Paulus var barmhärtig. Han tog inte allt negativt som han hörde, utan han tog en del av det. Och han visste att det var sant. Delvis tror jag att det är så. Partier måste finnas bland er, så olika delningar, olika åsikter och grupperingar, för att det ska visa sig vilka det är som håller provet. Också intressant uttryck, men vi ska inte gå in på det för mycket. Men det är alltså vissa grupper här som håller provet, och andra kanske inte gör det då. När ni nu samlas, kan inte någon Herrens måltid hållas? Och då måste vi ställa oss frågan, vad är nu detta Herrens måltid? Ordet Herren här är ju helt klart en anspelning på Yeshua, som är Herre. Och Herrens måltid är alltså någonting specifikt som alla visste vad det var frågan om. Vi ska komma tillbaka till det här. Vi ska bara stanna vid just uttrycket Herrens måltid. Vid måltiden tar genast var och en för sig av sin egen mat, så att den ene är hungrig, den andra berusad. Med andra ord så var det en samling utav syskonen i ett hem. Eller ute kan det ju varit också när vädret tillät det så. Men och då hade man knytkalas, helt klart ser man här. Var och en tog med sig mat. Och i det här fallet så var det oordning, man gjorde det inte tillsammans. Var och en åt för sig själv då, eller sin familj åt för sig själv sin egen mat. Och Paulus säger att det här får inte vara så. Det är alltså, ni samlas inte för att uppbygga församlingen, utan ni samlas för att var och en ska göra sin egen, fylla sin egen buk så att säga. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Det är ju intressant också att det här uttrycket. När ni då samlas, då kan ni inte göra som ni gör hemma, att var och en sitter i sin familj. Alltså ni sitter i familjen och äter, och det kan ni göra hemma. Det är inte så ni ska samlas, utan det finns ett annat syfte när ni då samlas som församling, som syskon i Herren. Och som parentes kan vi säga att här säger Paulus att ni har era hem. Och det är ju då en balans i undervisningen som man tar utifrån apostlärningar, där det står att de sålde det de ägde och sålde sina jordagods och så vidare. Och hade allting gemensamt. Och det var ju också på grund av den förföljelse som skulle komma för de troende i Jerusalem. Och även att Jerusalem skulle förstöras längre fram. Så sålde man också sina hus. Och man leddes av anden att göra det, så att man inte ägde någonting i staden. Men här säger Paulus i Korint att de hade sina hem var och en. Alltså privata hem, det var inte allas ägodelar, det var inte någon slags kommunism här, utan det var ett privat ägande. Där kan ni samlas eller äta som familj, och ni kan äta och dricka. Men om ni nu ska göra det i församlingen, då gör det då ordentligt. Ni kan inte göra så här att ni var och en sitter i sin familj och äter den mat som de har tagit. Det är väl ingen kärleksgemenskap eller att ni delar maten med varandra. Eller föraktar ni Guds församling och får dem att skämmas som ingenting har? I det här fallet var det alltså olika rika människor, rika och fattiga samlades. Och de som hade, de tog med sig. De hade mycket fin mat naturligtvis. Och där ser man ju vilka som har pengar och inte. De som har råd att köpa fin mat. Och de som inte har några pengar, de har ingen vidare mat. Och så kommer de kanske med lite grann. Och då så blir det alltså en splittring på det sättet att det blir ingen gemenskap att man delar det man har, utan det blir snarare att en del får skämmas som inte har någonting att komma med. Vad ska jag då säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för detta berömmer jag er inte. Och sen kommer han in på det som hände när Yeshua åt Pesach-måltiden med sina lärjungar innan han dog. Och det är ju helt klart att när han talar om Herrens måltid här, så finns det alltså en koppling till Pesach. Det som hände den natten som Yeshua blev utlämnad. Och det här är någonting som han säger själv, att jag från Herren tagit emot själv det som jag har meddelat er. Alltså en uppenbarelse direkt från Yeshua om vad som hände den här natten då. Den här viktiga natten. Och det här är Paulus brev till Korinternas, och det skrevs innan evangelierna skrevs. Så det är alltså det äldsta nedskrivna vittnesbördet om vad som hände den här Pesach-natten när Yeshua bröt brödet och delade vinbägare med sina lärjungar. Och det är alltså en direkt uppenbarelse från Yeshua som Paulus fick. Han var inte med den där natten själv. Men han fick det här från himlen direkt. Den natt och Herren Yeshua blev förrådd, och det här är inte bra översatt. Varken Svenska folkbibeln eller 1917 har skrivit som det står i grekiskan. Utan de har skrivit förrådd. Men det står inte så i grekiskan, utan det står att han blev utlämnad eller överlämnad. Ska vi se här då. The night which he was betrayed har de översatt det i King James. Om vi tittar där i Strong's lexikon, så står det to surrender, that is to yield up, entrust, transmit, betray, bring forth, cast, commit, deliver up, give over, give up, hazard, put in prison, recommend. Det är en fråga om att lämna över. Förmedla, lämna över. Och det är alltså enligt den här forskningen från Oxford, The Jewish Annotated New Testament, är det frågan om att han blev överlämnad av Gud. Den natten som han handed over, referring to God's handing over Jesus to death. Gud som utlämnade Yeshua till att dö. Så det är inte Judas som är det som är det viktiga här, att han blev förrådd, utan det var att Gud, den natt då Gud lät Yeshua bli utlämnad. Och det här är ju väldigt starkt då. Då blir det inte något misslyckande här, utan det är frågan om att det är Gud som har gett det här, som har gjort det här.
Det är rätt enligt grekiska läxan jag slog upp här. Att ordet paradidomi kan betyda överlämna, anförtro, anbefalla, utge, utlämna.
Ja.
Med.
Ja, bra. Jättebra. Så att vi måste se det i första hand här som att den bästa översättningen är att det var den natten som Yeshua blev utlämnad. Gud lämnade bort honom till att dödas. Det var ju en del av Guds plan. Den natten så tog han ett bröd. Och tackade Gud och bröt och sa ta. Ät. Det här vet jag inte varför det är inom annan text. Det kanske är olika grekiska manuskript då. Alla har väl inte med det då. Detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. Svenska folkbibeln. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa, denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker den, gör det till minne av mig. Kom ihåg nu vad Yeshua sa. Så ofta ni dricker av den. Om det här nu var Pesach-måltid, alltså en gång om året. Och Yeshua satt med sina lärjungar, enligt Markus 12, det finns ju också diskussioner var det Pesach han firade med sina lärjungar. Enligt Markus 14, 12-25 så står det klart att det var Pesach. De talar om, här har du ett, han säger till sina lärjungar, förbered Pesach, gå före och gör det, för jag vill fira Pesach med mina lärjungar och så vidare. Så att det, enligt Markus så var det klart en Pesach-måltid han åt. Om man tittar i Johannes 13 och Johannes 18 och Johannes 19. Så ser man att det var dagen innan den normala, eller den fariseiska Pesach-högtiden firades. Den som man firar idag. Natten den 15 Nisan. Alltså var natten till den 14 som Yeshua firade den här högtiden. Och han gjorde det med sina lärjungar. Han sa, jag har längtat efter att ha äta detta Pesach-lamm innan mitt lidande börjar. Och det är ju helt klart att han kan ju inte äta samma samtidigt som han hänger eller som han är död. Utan det måste ju vara lite tid mellan. Om nu Pesach-offret är ett minne av hans offer, så måste ju måltiden ske innan han blir hängd. Då kommer en diskussion här när det gäller Pesach, och det är inga lätta saker det här. Hur kan Yeshua fira påskalammet eller äta påskmåltiden, sedermåltiden, vid ett datum eller en kväll som inte Toran har sagt att man ska äta den? Om nu Toran säger att man ska offra Pesachlammet mellan de två aftnarna, som det står i Toran, Bein Harbaim, den 14 Nisan, 14 Aviv, och sen ska det ätas på kvällen då och ätas under natten, natten den 15. Det är så som den fariseiska tolkningen tolkar det som Toran lär. Det som man tror, ända sedan Esras tid så har man tolkat det på det sättet, ända fram till idag. Det är så man läser i Toran. Nu fanns det en annan grupp judar som tolkade det på ett annat sätt, och det var saduceerna. Enligt den saduceiska tolkningen så betyder det att man skulle äta det en kväll innan än vad fariserna tolkade. Och Toran är inte riktigt klar. Torah-texten är inte klar, alltså inte spikrak i sitt uttryckssätt. Så man kan inte diskvalificera saduceernas tolkning utav när man ska fira den här. Och om jag minns rätt så även samariterna på Gerizim, de är väl ett 2000-tal idag, de firar också Pesach. Och jag tror att de gör det dagen innan, om jag minns rätt. Kanske någon som kan kolla det eller bekräfta det. I alla fall, då fanns grupper inom Israel på den tiden som hade traditionen att offra offerlammet en dag tidigare än fariseernas tolkning. Så på så sätt så skulle man kunna säga att Yeshua inte diskvalificerar deras tolkning, utan för att kunna samla ihop hela Israel, även de som tolkade på det sättet, så firade han en gång som ett undantagsfall, som jag förstår det, Pesach med sina lärjungar kvällen innan. Och sen då så, det står ju när han då hängdes, och fariserna och de andra var där, de ville inte gå in i pretoriet för de ville inte bli orenade för att kunna fira påskmåltiden på kvällen sen efteråt. Och det var ju den, det betyder ju att Yeshua hade firat sin påskmåltid med lärjungarna innan de andra firade påskmåltiden. Men som sagt, det var olika grupper på den tiden, och det fanns alltså inom Toran en ram för att det skulle kunna vara tillåtet att göra så här. Så Yeshua bryter inte Toran på det sättet. Det som är intressant är att det är helt klart en Pesach-måltid. För det används ordet Pesach. Det talas om ett påskalamm. Det står inte lamm på hebreiska och inte grekiska heller. Utan Pesach betyder flera olika saker. Men när man tittar på sammanhanget så ser man att de har offrat ett Pesach, det vill säga ett påskalamm i templet. Lärjungarna. Och så kommer de med det till Yeshua och säger, här är Pesach-lammet. Var vill du att vi ska förbereda så vi kan äta det? Om du tittar på texterna i evangelierna så ser du att det är frågan om Pesach. Och då säger han också, jag har också längtat att få äta det här Pesach med er innan mitt lidande börjar. Så att det är ingen tvivel för mig om att Yeshua åt en sedermåltid, en Pesach-måltid med sina lärjungar. Med rostat lamm med bittra örter och med osyrat bröd som Toran talar om att man ska äta Pesach-lammet med. Men nu fanns det en tradition också som Hillel, som inte levde så långt innan Yeshua, hade infört i den muntliga traditionen, i den muntliga Toran, att man skulle dricka 4 vinbägare till minne av den text som talar om att Herren ska befria sitt folk. Och det ger han 4 löften där i Andra Mosebok. När han lovar folket att befria dem. Så sa Hillel att vi ska dricka 4 vinbägare för att då minnas om de här 4 löftena som Gud gav sitt folk. Och när man läser i Lukas 22 om just Yeshuas Pesach-firande, så ser vi att det inte var bara en vinbägare det handlade om, utan det talade där om 2 olika. Det var en bägare före måltiden och sen var det en måltid och sen var det en bägare efter måltiden. Och här säger Paulus i 1 Korinthierbrevet 11, 23 och 24 och 25 att först var det en, han tog bröd och då så bröt han det och sa, detta är min kropp som är utgiven för er. Och naturligtvis var det inget bröd med jäst i. Och det är det som också är väldigt betydelsefullt, att det var osyrat bröd. Och just syrat bröd talar ju om synd. Och just den här liknelsen då, att det här osyrade brödet liknas med min kropp. Jag är utan synd, säger Yeshua. Och det här brödet som bryts då, det är att jag i min osyndiga kropp är villig att brytas ner för att ni ska få liv. Och ni ska göra det här, bryta det här brödet på samma sätt som jag gör det nu. Och då ska ni minnas min kropp som bröts för er skull. Det här är väldigt djupa en symbolik och problemet i den kristna världen är att man har kopplat bort det här från det judiska tänkandet. Om du sätter dig vid en sedermåltid, en Pesach-måltid. Idag har vi inget påskalamm för det finns inget tempel. Men alla de andra ingredienserna finns kvar. Och även minnet av påskalammet finns med i Pesach-firandet. Då ser du att var och en av de elementen som finns på bordet, man har bittra örter, man har osyrat bröd, man har vin, man har saltvatten, man har ett ägg, man har olika saker då. Och så var och en av de här sakerna betyder någonting. Det är en predikan i sig själv. Och då påminns man om det som hände i befrielsen från Egypten. Och då är det inte svårt att säga, det här betyder det, det här är det. Saltvattnet, det är minnet av när vi gick genom Röda havet, eller Sävhavet. Och det är också ett minne av de tårar som vi hade i Egypten. Vi grät, det är saltvattnet. Så det är alltså inget magiskt när Yeshua säger att det här är min kropp. Det är alltså en symbolik, det är inte frågan om att det är hans kropp. Utan det är frågan om en typisk judisk symbolik på att de här olika elementen symboliserar det som hände i Egypten. Och i det här fallet så säger Yeshua, visst är det en befrielse från Egypten. Och det var den första befrielsen. Men den befrielsen talar om en slutlig befrielse för judar och hela mänskligheten. Och den slutliga befrielsen kommer genom min död. Jag är påskalammet. Jag är också brödet här. Och genom att ni nu, från och med att jag dör imorgon kväll, och ni firar det här och ni bryter brödet på det här sättet, så ska ni komma ihåg det som hände med mig. Komma ihåg mig. Gör det här till minne av mig. Med andra ord, fortsätt att fira Pesach. Men när ni firar Pesach ska ni inte bara komma ihåg uttåget ur Egypten, utan komma ihåg uttåget ur syndens slaveri, som är det verkliga Egypten, kan man säga. Det stora Egypten är att människan är en slav under synden. Och genom att Yeshua har gett sitt liv så är människan befriad ifrån det slaveriet. Och det är det man ska minnas när man bryter brödet vid Pesach en gång om året. Det var ju det Yeshua sa. Det här är alltså Pesach jag firar med er nu. Så ofta ni gör det här, så gör det till minne av mig. Menade han att det skulle ske varje vecka eller varje dag? Lärjungarna hade ingen tanke på att det här skulle göras mer än en gång om året. För det var ju en Pesach-måltid han hade där. Sen ska vi titta lite på vad Paulus säger här. Men vi ska utgå från det Yeshua börjar med. Gör så ofta ni dricker av den, säger han om bägaren. Vad är det för bägare? Jo, det var den bägaren som han tog efter måltiden i Pesach-seden. Och det är den tredje bägaren i hela programmet. Och det är alltså förlossningens bägare, heter den. Förlossningens bägare. Och det är otroligt välsignat att se sambandet med det här tredje bägaren som han tar efter måltiden. Och det var inte brödet som var måltiden. Och vi måste titta på här. Hur fungerar en judisk Pesach-seder? Eller en judisk måltid överhuvudtaget? För det första, när man samlas vid sabbaten och vid högtiderna, det första man gör efter man har bett då i synagogan, man får inte äta eller dricka någonting förrän man har välsignat Herren över en vinbägare. Och då tar man en bägare och fyller den med vin, och så gör man välsignelsen som man alltid gör över vinet, och så säger man kanske några andra ord också som har att göra med högtiden. Om det är sabbat så säger man någonting över sabbaten. Och är det Pesach så säger man någonting som Toran nämner om Pesach och så vidare. Men man börjar alltså med en vinbägare. Det kallas för kiddush. Och kiddush är samma rot som kadash, som betyder avskilja eller helga. Det betyder alltså från och med vi dricker den här bägaren så avskiljer vi den här stunden. Vi avskiljer tillfället till att göra det för Herrens skull. Vi gör det som en helig sammankomst, en helig måltid. Så kiddushbägaren är det som inleder själva måltiden. Efter det så tar man bröd, och det är det första man tar efter man har gjort kiddush. Det gör man även på sabbaten varje fredagkväll och även lördag förmiddag efter synagogsbönen, så börjar man med en vinbägare med kiddush. Och sen så går alla och tvättar sina händer, gör ni till att jadaim, och sen så välsignar man Herren för brödet, och så delar man ut brödet till alla de närvarande varje sabbat. Två gånger varje sabbat. Och det är alltså först vinet och sedan brödet. Och om du tittar i Lukas evangelium och se hur det var där i den ordning som finns där, så ser du att först var det en vinbägare, och sen var det ett bröd, och sen efter måltiden så kommer en vinbägare till. Och då i den judiska sedemåltiden så är inte allt mer där. Det finns inte mer än två bägare i Lukas. Men i den judiska sedemåltiden så finns det fyra vinbägare. Och då, om vi nu man kan ha två teorier. En teori är att det var inte en sedermåltid som Yeshua hade. Och då är det helt i sin ordning att ha två bägare. För det gör man vid varje måltid när man har kiddushbägaren vid varje högtid och tackbönen efter måltiden, då har man också en vinbägare. Vid sabbaten, efter man har ätit, så gör man Birkat Hamazon, som det heter. Birkat Hamazon. Välsignelse över maten. Och då har man också en vinbägare. Och i slutet av Birkat Hamazon, när man har välsignat Herren för maten, så gör man en lite kort välsignelse just över vinet. Och så säger man så här: Kos Yeshuot Esa Uveshem Adonai Ekra. Och det är ett citat från en psalm. Frälsningens bägare ska jag lyfta och Herrens namn ska jag åkalla. Och så dricker man ur vinet. Efter måltiden, sitter man gör. Så slutar det. Så det skulle kunna vara så i Lukas. Och det är intressant att det står Kos Yeshua, Yeshuot, frälsningens bägare. Och det är samma rot som Yeshua, Yeshuot, frälsningens, eller frälsningarnas, egentligen står det så här, frälsningarnas bägare. Kos Yeshuot Esa. Jag ska lyfta upp frälsningarnas bägare. Samma rot som Yeshua. Det skulle kunna vara alltså en vanlig högtidsmåltid. Som han gjorde åt med sina lärjungar då. Var det bara två vinbägare. Men som sagt så tror jag att det snarare är frågan om en regelmässig sedermåltid. Och då var det fyra bägare. Och då var det inte så viktigt att ta med alla de här bägarna. För alla judar kände till det här. Så i berättelserna i Lukas, Markus, Matteus och Johannes så behövde man inte skriva hela sedeln. För det kände alla redan till som var bekanta med den judiska världen. Det som var viktigt att lyfta ut, det var just det som Yeshua sa över de specifika elementen som han ville poängtera. Man visste ju att det osyrade brödet talade om att man inte hade tid att syra brödet när man gick, att det gick så snabbt ut ur Egypten så brödet hann inte att jäsa. Men det är också en bild på offerlammet. Det står om det i Mishnah. Att det osyrade brödet symboliserar påskalammet också. Och det finns alltså en koppling i den judiska traditionen mellan Pesach-lammet och det osyrade brödet. Och det är just den kopplingen som Yeshua lyfter fram här. Och säger att jag är det här osyrade brödet. Och så delar han det med sina lärjungar. Och nu ska vi gå tillbaka till hur en judisk måltid sker. Först tar man då den första bägaren som är kiddush. Det var inte den bägaren som Yeshua sa att det här är mitt blod. Sen tar man brödet, så bryter man det. Doppar det i salt eller strösalt ovanpå, så delar man ut till alla. Och just då börjar kvällsmaten, om det nu är kvällsmat. Eller förmiddagsmaten då, om det är på sabbatsförmiddag. När man har fått brödet så börjar man äta annat. Det kan vara fisk, sallad, ägg och alla möjliga saker då. Så kommer man en huvudrätt och så efterrätt. Och sen efteråt så tackar man för maten. Och så har man en bägare då i slutet av tackbönen också. Så det är alltså en måltid, och det grekiska ordet här talar om en måltid här i vers 25. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden. Det var alltså inte bara bröd som var måltiden, utan brödet var begynnelsen till en hel kvällsmåltid. Och i det här fallet så åt de ju grillat lamm. Och de drack också vin. De hade den andra bägaren som inte är med i evangelierna, som var domens bägare. Om det är samma tradition som vi har idag, som de hade, så var det domens bägare där man uttalade alla plågorna av Egypten. Och där berättade man berättelsen om uttåget ur Egypten för varandra och så vidare. Och så kom man till måltiden och så åt man den, själva Pesach-måltiden, påskalammet. Och så när man hade ätit färdigt så tog man den tredje bägaren som var försoningens, förlossningens bägare. Och Yeshua sa, den här bägaren, förlossningens bägare, förlossningen, befrielsens bägare, det här är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den så gör det till min och mig. Med andra ord, alltid när ni firar Pesach och dricker av den tredje bägaren, förlossningens bägare, kom ihåg mig. Det här är det nya eller förnyade förbundet i mitt blod. Gör det här till min och mig. Och så säger Paulus, ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Och då är frågan om här. Yeshua säger, så ofta ni dricker av den, gör det till min och mig. Helt klart så antyder han att det är en gång om året. Så ofta ni dricker av den. Men när Paulus säger, så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Är det då frågan om en årligt återkommande högtid han menar? Eller är det mer vanligt än just en gång om året? Det är den stora frågan. Det är alltså två sätt att förstå den här texten. Antingen talar Paulus enbart om Pesach. Att det är en gång om året det är frågan om. Och det kan man då finna stöd i kapitel 5, vers 6, till och med 8, där det står så här. Ert skryt låter inte bra, vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Surdeg vet ni att det har med Pesach att göra, man ska rensa bort surdegen under Pesach. En vecka man inte får äta osyrat, när man inte får äta sur jäst bröd utan ska vara osyrat bröd. Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara ny deg eftersom ni är osyrade, till vårt påskalamm Messias har blivit slaktat. Helt klart så skrivs första Korinthierbrevet inom ramen för Pesach. Paulus talar om Pesach här. Han talar om påskalammet och så säger han i vers 8, låt oss därför hålla högtid. Och inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. Högtiden här, det heter ju Pesach och det osyrade brödets högtid. Så högtiden är en mer betoning på den vecka som kommer efter Pesach, när man inte ska ha någon chametz, något jäst bröd, någonting som kommer från sädeslagen som har jäst. Men i skrifterna hittar vi även att själva Pesach kallas för högtid. I Johannes 5, det står att Pesach eller påsk, judarnas högtid, var nu nära. Och sen så stod det att Yeshua gick senare upp till högtiden. Alltså inte själva natten där man åt påskalammet, utan hela högtiden. Både själva sedermåltiden kallas för Pesach, högtid också, högtid. Och även de 7 dagarna av det osyrade brödets högtid. Så båda kallas för högtid. Även i Toran så står det att det är högtid. Jag ska ge det citatet. I första Korinthierbrevet 5, vers 8. I andra Mosebok 34 och 25, där står det just att Pesach är en högtid. Inte bara det osyrade brödets högtid som kommer omedelbart efter Pesach. Utan själva Pesach kallas också för högtid. Så när Paulus säger, låt oss fira eller hålla högtid, så är det inte bara det osyrade brödets högtid han talar om, utan han talar också om själva Pesach-högtiden, som enligt Toran enbart får firas, får ätas av de omskurna. Och det har vi ju tagit upp tidigare här i sammanhanget, att Paulus talar om att även icke-omskurna har rätt att fira Pesach, men naturligtvis inte med ett påskalamm, för det får man ju bara göra i Jerusalem och om man är omskuren eller med i omskärelseförbundet. Men det finns en annan liknande högtidsfirande ibland icke-judarna som är väldigt, väldigt nära det judiska firandet. Även så ser vi i första Korinthierbrevet 15, vers 8. Nej, 16, vers 8 ska det vara. Han skriver ifrån Efesus det här brevet och skriver att i Efesus stannar jag till pingst. Pingst är ju den högtid som kommer efter Pesach, 50 dagar efter Pesach. Så om han nu ska stanna till pingst eller ända till pingst, som det står i 1917, så ser vi ju att han är nära Pesach. Antingen var han innan Pesach eller strax efter Pesach skrev han det här. I alla fall ganska långt innan pingst. Jag ska stanna där ända till pingst. Jag ska stanna där här i Efesus till pingst. Så vi ser att första Korinthierbrevet är skrivet inom ramen för Pesach-högtiden. Om vi nu går tillbaka till kapitel 11. Så ser vi då att när Yeshua talade om det här till sina lärjungar, gör det här till minne av mig, så ofta ni dricker av den här bägaren så ska ni minnas mig. Så är det en gång om året han talar om. Men när vi nu tittar på det här, vers 20 eller vers 18 eller vers 17, vi ska läsa alla tre här, vers 17. Era sammankomster är mer till skada än till nytta. Vers 18. Först och främst hör jag att det förekommer stridigheter bland er när ni möts i församlingen. Ni möts. Vers 20. Vid måltiden tar genast. Nej, vers 20. När ni nu samlas kan inte Herrens måltid hållas. Skulle den här typen av samling vara bara en gång om året? Det är ju, vore ju lustigt att det skulle vara bara en gång om året när han säger när ni nu samlas, när ni möts i församlingen, era sammankomster är med till skada. Ni kan inte ha någon Herrens måltid. I och för sig man skulle kunna säga okej, ni samlas, ni äter tillsammans, men när det kommer tiden för Pesach, då kan ni inte fira Herrens måltid vid Pesach. Men det sättet han skriver och sammanhanget ger lite en annan bild av vad som hände i Korint. Och det var att man inte bara firade och mindes Shoas offerdöd genom att äta bröd och dricka vin en gång om året i samband med Pesach, utan man hade det i samband med måltider i församlingsgemenskapen. Jag läste i något sammanhang här att även esséerna hade faktiskt en typ av måltid där de påmindes om Messias. Jag kommer inte ihåg exakt var jag läste det. Men det finns källor som visar att esséerna hade det. Jag har inte citatet här, men det finns ett citat från de böcker som hittades i Qumran om att esséerna hade en måltid när de mindes, alltså påmindes om Messias som de trodde skulle komma då. Så att det var inte helt främmande för den judiska miljön på den tiden att man hade måltider som påminde just om Messias. Och det kan man tänka sig att man gjorde då Paulus införde det i de församlingar som etablerades runt om bland icke-judarna, att när man samlades. Och det är saker som tyder på det. Och även om man nu tittar på hur den kristna kyrkan som bröt sig ut ifrån det här sammanhanget har fortsatt en tradition av det som blev Herrens nattvard, som man kallar då, att brödet och vinet och mässan och allt det här som har förvanskats och perverterats och blivit någonting orent orent helt enkelt. Men det finns en ren rot till det här. Och jag tror att vi kan hitta det här i Paulus skrifter. Inte förrän på 150-talet har vi ett citat om det här i, jag tror var Papias skrift. Och det är ganska långt till efter det, 100 år efter Paulus, att man då hade lyft ut det här ifrån sitt sammanhang. Men om man går tillbaka till 100-talet ungefär, så kan vi se att i Didache så nämns det om att man hade en typ av tacksägelsemåltid. Och här finns en översättning på nätet, Didache på svenska, som talar att man i församlingen, i församlingsgemenskapen då när man samlades, om det nu var på kvällen eller förmiddagen, det har inte så stor betydelse, så välsignade man först över bägaren. Och lägg märke till ordningen här. Nu, det är, normalt så sätter man Didache på 100-talet. En del sätter den långt tidigare, men jag tror inte att den kommer från långt tidigare än 100-talet. Enligt kristen tillräkning. Och där står det först om bägaren. Och angående tacksägelsemåltiden ska ni tacka Gud på detta sätt. Först angående bägaren. Det är kapitel 9 i Didache, vers 2. Vi tackar dig, vår far, för din tjänare Davids heliga vin, som du gjorde känt för oss genom din tjänare Jeshua. Din är äran för alltid. Sedan angående brödet som ska brytas. Vi tackar dig, vår far, för livet och kunskapen som du gjorde känd för oss genom din tjänare Jeshua. Din är äran för alltid. Liksom detta brutna bröd som var spritt över bergen samlades ihop och blev ett. Låt också din församling samlas från jordens alla ändar in i ditt rike, för äran och makten är din genom Jeshua Messias för alltid. Låt inte någon äta eller dricka av denna tacksägelsemåltid som inte har blivit döpt i Herrens namn. För Herren sa angående detta, ge inte det som är heligt till hundar. Så här alltså på 100-talet någon gång så finns alltså en tradition där man i församlingen hade en typ av minneshögtid där man drack vin och åt bröd och delade med varandra för att minnas Jeshua. Lägg märke till att det är först vin och sen bröd. Precis som i den judiska måltiden. Man börjar med vinet och sen tar man brödet. Om du då jämför med det som hände den natt som Jeshua blev överlämnad, så började han med brödet och sen efter måltiden tog han bägaren. Så det är en annan ordning där. Så det som finns i Didache liknar mer den judiska ordningen, där man har först vinet och sedan brödet. Men det som Yeshua gjorde vid Pesach-måltiden, där är inte den första vinbägaren med, utan han börjar med brödet. Och i det fallet var det osyrat bröd. Och sen tog han bägaren efter måltiden. Lite annorlunda som vi ser där. Det som är viktigt här är att lägga märke till att det fanns alltså, i alla fall om Didache, om vi kan lita på den texten, jag tror att det finns, man måste ifrågasätta allt, men ändå så finns det en historisk verklighet i det här, bakom det här. Så fanns en tradition där man, när man samlades för att äta i församlingen, man samlades i hemmen eller lite större samlingar, kanske 20, 30, 40 personer. Och åt tillsammans. Kan vara efter mötet på förmiddagen eller på kvällen när man skulle äta tillsammans och dela Herrens ord tillsammans. Och prisa Gud och förmedla olika saker. Och det ser man också i sammanhanget i första Korinthierbrevet. Att vi talar om när församlingen möts. Så att nu har vi alltså hur vi ska klä oss och hur vi ska äta tillsammans. Och sen kommer hur vi ska dela Herrens ord tillsammans då. De olika andliga gåvorna som får sitt uttryck i kapitel 12, 13 och 14 här. I första Korinthierbrevet. Så att liksom i ett sammanhang ser vi att det kommer in här. Just det här med gemenskapsmåltiden. Så när de samlades i församlingen som församlingsgemenskap, så fanns det tydligen i måltiden, eller strax innan måltiden, eller precis när måltiden började, så tog man vin och bröd och så gjorde man det till att minnas Jeshua. Och satte en koppling mellan det här vi dricker nu och det vi äter nu, det gör vi till minne av det han gjorde för oss. Så man gjorde liksom en, man tog ut det som var ifrån Pesach och satte det i en praxis när man samlades till att äta tillsammans som församlingsgemenskap. Det är så man kan förstå det också då, de här två olika förståelserna, att antingen att det var en gång om året bara, eller att det var varje gång eller många gånger då de samlades som församling åt tillsammans. Det fanns också en annan typ av församlingsmåltid som på grekiska kallas för agape, alltså kärlek, agape-måltiden, som nämns, jag tror det är Jakobs brev kapitel 2, tror jag nämns där. Jakobs 2 eller Judas 2. Att det var alltså en gemenskapsmåltid där man åt tillsammans och bröt brödet tillsammans. Och det är inte, när det står brödsbrytelsen i Apostlagärningarna 2, så är det inte alls säkert att det är frågan om att det är Herrens bord, eller som han säger, Herrens måltid, som läst här i första kort 11 och 20. Det är inte säkert att i Apostlagärningarna 2, där det står att de hade brödsbrytelse, att de hade med Herrens måltid i det, utan det var alltså ett uttryck som talar om att de åt tillsammans som församling. För när man i judiska sammanhang samlas, så bryter man brödet och delar det med varandra. Vid sabbaten så delar man brödet med alla, men när det är en vanlig måltid så bryter var och en brödet och äter utav det själv. Gör välsignelsen och äter. Bryter brödet och äter. Så att man bryter brödet. Det är liksom, att bryta bröd, det är att säga att man äter. Bröd motsvarar måltid i skrifterna. Så att att ha brödsbrytelse behöver inte betyda att man gjorde det till minne av Yeshua. Men här säger Paulus att det finns en Herrens måltid som är kopplad med en måltid där man äter mer än bara vinet och brödet. För det står ju att en del tog med sig och blev mätta, och en del blev till och med berusade. De hade så mycket med sig då. Va? Så att det som senare blev en kristen nattvardsfirande, det är ett avsteg från den form av måltidsgemenskap som vi ser här i första Korinthierbrevet 11. När nu Paulus går in på hur man ska göra det här på rätt sätt, så ser vi att han tar upp vissa saker som är väldigt viktiga. För det första tog han upp att ni kan inte ha olika grupperingar på det här sättet, för då blir det bara till att ni bryter ner församlingen istället för att bygga upp den. Kom ihåg att församling är inte frågan om en organisation eller en förening, utan det här är frågan om en gemenskap mellan människor som fördjupar sin andliga och själsliga gemenskap med varandra, och även fysiska gemenskap när man delar de ägodelar och de praktiska välsignelser som man har, i det här fallet mat. Om ni nu inte delar med varandra, så blir inte församlingen uppbyggd. Den blir nedbruten, för ni splittrar församlingen genom att inte tänka på varandra och visa kärlek i ert praktiska handling och ett praktiska handlande. Och nu kommer han sen till vers 27. Den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt. Det står inte och är ovärdig, utan på ett ovärdigt sätt. Han syndar mot Herrens kropp och blod. Han har ju sagt i kapitel 10 här att finns det inte en andlig koppling mellan det bröd som vi välsignar och den bägare som vi välsignar, mellan Herrens kropp och brödet och mellan Herrens bägare och blodet, Yeshuas blod. Med andra ord, om vi nu firar det här, och det är ju ganska logiskt när vi tänker på vad det betyder. Vi säger så här, alla har vi del av den här bägaren, alla dricker, vi säger alla har vi del av samma förbund. Vi har fått del av Yeshuas död och tagit emot hans förlåtelse. Vi har blivit försonade med Gud, och därför så har vi också blivit försonade med varandra. Det är det vi säger när vi dricker av samma bägare. Man kan också dela upp vinet i mindre bägare. Man har en bägare från början och sen delar man upp det till mindre så att alla får del. Det kan också av praktiska skäl man kan göra så. Men det är alltså samma ursprungsbägare som då delas upp. Det är en bägare, vi är ett. Om man nu inte visar det i praktiken och delar med sig, utan var och en söker sitta och sitter på sin i sitt hörn och tänker på sig själv, då säger du en sak när du tar bägaren och en annan sak i verkliga livet. Likadant när vi tar del av brödet, som man säger här. Det är ju ett bröd. Vi läser det i kapitel 10. Vers 16. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Messias blod? Det finns en andlig koppling med Messias blod. Det står ju inte att den är Messias blod, eller hur? Det är en andlig koppling till Messias blod. Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Messias kropp? Eftersom det är ett bröd, är vi som är många en kropp. Ty alla får vi del av detta enda bröd. Från början var det utspritt, som det stod i Didache på bergen. Alltså det talar om då säden som sprids ut och sen växer det upp och så blir det säd. Och så skördar man det, så förbereder man all den här processen och gör mjöl av det. Och så blandar man det med vatten eller olja och så bakar man det och så blir det ett bröd. Men från början var det ju massor med olika. På så sätt är det ju Herren har samlat ihop oss från olika sammanhang. Han har gjort oss till en församling och det finns då representerat i det här brödet. Och så när man då bryter brödet och delar med, så är det en bild på att trots att vi är många så är vi ändå del av ett enda bröd. Vi är en enda kropp. Om vi nu sätter oss i olika grupper och föraktar varandra och inte delar med oss utav det vi har i det praktiska till de som behöver, då när vi tar brödet så predikar vi en sak och lever en annan sak i verkligheten. Och det är farligt, säger Paulus. Det är farligt. Vers 28 i kapitel 11. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Vers 27. Den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt. Hur gör man det då? Jo, genom att man inte tänker på att jag är en del av dig. Du och jag är ett i Messias. Om jag inte är villig att älska dig som mig själv. Och så tar jag brödet och dricker av bägaren och säger det när jag gör det och säger att vi är ett i samma förbund, vi är alla ett. Och sen så lever jag inte så. Då dricker och äter jag en dom över mig. Varför det? Jo, för jag säger en sak och lever en annan. Jag är en hycklare. Jag är en lögnare. Jag talar om enhet men lever i splittring. Och det drar dom över mig. Därför så är det så oerhört viktigt det här Paulus säger. Ni kan inte göra det. Alltså bryter ner församlingen när ni gör på det här sättet. Ni kan inte predika en sak och leva en annan. Det drar dom över er. Därför så ska var en pröva sig själv. Nu hoppar jag över en vers här. Jag har blandat det med 27 och 29. Det står att han syndar mot Herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och så dricka av bägaren. Ty den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, har de översatt här. Han äter och dricker en dom över sig. Det är ganska bra översättning. I 1917 stod det. Ty den som äter och dricker utan att göra åtskillnad mellan Herrens lekamen och annan spis. Det är inte bra översatt. Men svenska folkbibeln har bättre översättning. Var och en så, ska vi se då, urskilja Herrens kropp. Urskilja kroppen. Man måste urskilja kroppen. Vad betyder det? Herrens kropp är ju församlingen. Om jag nu äter och dricker utav det här brödet och vinet som är proklamationen av Jeshuas utgivande kärlek för oss och proklamationen av vår enhet i förbundet. Proklamationen av vår enhet i brödet då, att vi representerar ett bröd fastän vi är många på olika ställen. Och sen inte urskiljer att det här, han som sitter där borta och inte får någon mat och jag sitter här och äter mig mätt och jag delar inte med mig av min mat till honom som sitter där, så urskiljer jag inte Herrens kropp. Jag inser inte att han är en del av mig. Om jag äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, så äter jag och dricker en dom över mig. Därför, vers 30, mycket starkt budskap, mycket aktuellt budskap. Därför finns det många svaga och sjuka bland er och ganska många är insomnade. Vad betyder det? På grund av att ni inte har rätt attityd gentemot era trossyskon, de som har blivit försonade med Gud genom Jeshuas död, de som är ett med Messias kropp, de som är en del av Messias kropp. Om inte ni har rätt attityd till dem, om ni inte urskiljer kroppen, så och sen tar del och predikar det här och tar del av de här elementen som är en proklamation i andevärlden om att ni tror på enheten i församlingen. Då kommer domen och då blir det sjukdomar. Det är tre saker här. Svaga, sjuka, avsomnade eller insomnade. Döda. De har dött i förtid. Så allvarligt är det att ta del av det här och proklamera andevärlden och samtidigt leva någonting i sitt praktiska liv som inte stämmer överens med det. Det skapar svaghet, fysisk svaghet. Det skapar sjukdom. Och det skapar för tidig död i församlingen. Bland er står det här. Om vi nu vänder på det här så säger vi så här. Om vi urskiljer kroppen. Om vi förmår att säga jag är ett med dig kära broder, kära syster. Du har blivit försonad med Gud genom Jeshuas död. Och du tror på hans död och hans uppståndelse. Och du är min broder och syster. Du har fått del av samma ande. Du har blivit köpt med samma blod som jag. Vi kanske inte har samma åsikter eller samma uppfattning om Gud och samma teologi, men du är ändå en del av samma kropp. Och jag tar del av brödet och vinet och proklamerar den här enheten i andevärlden genom dessa element som Jeshua sa att vi skulle göra. Då skapar det helande ibland oss. Och jag tror att det kan till och med skapa uppståndelse från de döda för de som har somnat in för tidigt. Så det finns inte bara en dom här utan en oerhörd välsignelse i detta när vi proklamerar de här elementen på rätt sätt. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi inte bli dömda, står det här. Men när vi döms fostras vi av Herren. För att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Herren är intresserad av att forma oss, fostra vår karaktär. Så att vi inte ska få en hemsk dom på domens dag. Utan att det ska komma redan nu innan vi dör. Domen över oss. Så att vi kan lägga till rätta i våra attityder det som inte är välbehagligt för honom. Så att vi slipper att ta upp det på domens dag. För då har det blivit borttaget redan nu. Därför mina bröder, när vi nu samlas för att äta, så vänta på varandra. Och när ni nu samlas för att äta, så vänta på varandra. Visa att ni är ett. Visa gemenskap. Visa kärlek. Om någon är hungrig ska han äta hemma. Så att sammankomsten inte blir till en dom för er. Allt det andra ska jag ge er föreskrifter om när jag kommer. Det här liknar väldigt mycket en judisk måltid. Nu förra sabbaten i synagogan där vi ber på morgonen på sabbaten. Först samlas vi då. När man vaknar, normalt så äter man ingenting innan man går till bönen. För man menar att först ska man offra offer till Herren och sen får vi själva äta. Så de som inte är sjuka eller så, de äter inte innan bönen i synagogan på morgonen på sabbaten. Och så gick vi till synagogan och bad, och sen då efter synagogan så hade synagogsföreståndaren ordnat en kiddush måltid. Och då satte man fram två bord utanför synagogan. Och sen kommer alla ut, och sen är allting färdigt. Det finns vin, det är det första då. Frukt från vinstocken. Och sen ska det vara någon typ av säd. Vetebullar eller kex eller någonting från sädeslagen. Sen ska det finnas frukt ifrån träden. Och det ska helst vara från Israels land. Det vill säga oliver. Det är en väldigt bra frukt från träden från Israels land som Torah nämner. Sen ska det vara frukt från marken. Till exempel gurka eller rädisor eller morötter eller någonting annat som är frukter från marken. Och sen ska det vara någon annan typ av mat, till exempel fisk eller, och så dryck naturligtvis. Det kan finnas iste eller Coca-Cola eller öl eller annan typ av dryck som då finns på det här bordet. Så hade vi sist på sabbaten, och det var, fanns ost, camembertost och rockfordost och delikatesser då som vi. Och så frågade jag, vad ska vi fira kiddush för idag? För ibland så när någon vill fira till exempel att han har blivit räddad från en olycka, då kan han dyka upp för hela synagogen så alla äter. Eller om någon har bar mitzva eller någon vill fira något bröllop eller så, så gör man det. Och jag frågar, vad ska vi fira idag? Ja, men det är ingenting speciellt. Vi gör det bara för att vi vill äta tillsammans. Vi gör det för oss själva den här gången. Och alla tycker det är roligt, och så har man en ordning. Först så välsignar man över vinet, precis som alltid. Kiddush, bägaren. Välsignelsens bägare som man välsignar Herren för. Och där kommer man ihåg uttåget ur Egypten. Varje sabbat kommer man ihåg uttåget ur Egypten. Och det står ju faktiskt det att man till och med varje dag ska komma ihåg uttåget ur Egypten. I andra Mosebok 13:3. Kom ihåg den här dagen. Så det finns i den judiska traditionen böner som man ber varje dag och även speciellt på sabbaten, som gör att man kommer ihåg uttåget ur Egypten. Och det här är väldigt likt det som vi talar om. Man kan komma ihåg uttåget ur Egypten, men man kan också i det här fallet, om vi nu jämför med det som Paulus skriver, komma ihåg uttåget ur det andliga Egypten vid den här bägaren då. Välsignar man Herren för sabbaten, man välsignar Herren för vinet, och så kommer man ihåg uttåget ur Egypten. Och så dricker alla som vill äta. Alla som vill äta av bordet måste dricka av den här bägaren. Eller att du måste åtminstone höra den här välsignelsen över bägaren. Det är inte nödvändigt att alla dricker den, men du måste höra välsignelsen. Och så dricker några stycken då. Och sen så välsignar man över maträtter som är gjorda med någon form av säd. Vetebröd eller så här vidare. Bullar eller kex. I det här fallet hade vi några sådana här kex med citronkräm emellan. Rån med citronkräm emellan. Och så välsignar en, och så säger alla amen, och så välsignar nästa, och så säger alla amen, och så välsignar nästa, och så går det runt, och så välsignar alla över de olika maträtterna som Herren har gjort. Och sen så välsignar man över frukten över trädet, och tar man en oliv, och så äter den, och så välsignar nästa person över pri ha'etz, frukten från trädet, och så säger alla amen, och så går det runt så där, och alla som vill äta välsignar, och de andra lyssnar och säger amen så fort de har hört välsignelsen. Så på så sätt så prisar man Herren för alla dessa gåvor som man får. Sen i det här fallet så var det inget bröd med, utan bara en mindre form av bröd där det finns vete eller råg eller korn eller något annat sädeslag. Och då gör man inte hela den här långa Birkat Hamazon välsignelsen i slutet, där man använder vin i slutet. Så det hade vi inte på sabbaten. Och det har vi normalt inte när vi har kiddush i synagogan. För då har vi inte bröd. För det är en mycket mer kraftig måltid så att säga. Utan då gör man en förkortad version utav tackbönen efter maten. Och det är liksom en aperitif som man äter där. Som går alla hem och äter sin normala sabbatsmåltid hemma. Och där har man bröd då hemma då. Och då gör man välsignelsen efter måltiden med den långa brödvälsignelsen då. Så ni ser att det är en liknande grund här. Det är alltså den judisk miljö vi läser om i första Korinthierbrevet 11. Och det är väldigt likadant som den judiska traditionen är idag. Det enda skillnaden man kan säga är att man lägger in i de här, i vinet och brödet, ett minne utav Yeshua. Och det är liksom inget magiskt, utan det är ett sätt som man har för att, som Yeshua gav oss och Paulus instiftade eller gjorde bland de församlingar som han grundade, för att de skulle kunna få välsignelse att komma ihåg och även kunna proklamera sin enhet i församlingen, fördela de välsignelser som finns i den andliga gemenskapen i församlingen, av helande och liv och glädje och uppbyggelse för församlingen. Sen i det här så kommer vi in i nästa kapitel som talar om de andliga gåvorna. Och det är en fortsättning på det här. När man då äter tillsammans, alla mätta. Och nu om vi säger att vi äter sabbatsmåltid. Så om det är på kvällen till exempel. Då är det samma sak där då. Att när man kommer från synagogan så gör man först kiddush. Sen tvättar man sina händer och sen bryter man brödet. Och alla får dela brödet. Och så äter man måltiden. Och sen så under tiden man sitter vid bordet så är det normalt någon som delar ett Herrens ord. Man kan läsa ett skriftställe och så kan någon, så är det någon som utlägger det här. Dvar Torah heter det på hebreiska, som betyder Torah, ord. Ett ord av uppbyggelse. Och det får vem som helst göra. Eller, och så sjunger man sånger. Det kan vara folk som har egna sånger som de har hittat på själva. Eller har lärt sig nya sånger. Och så delar man det och så prisar man Herren tillsammans vid bordet. Och uppbygger varandra. På så sätt var det också i Korint. Som att de tog den judiska traditionen. Att vid borden, när man har ätit, så delar man Herrens ord tillsammans. Och man kan också fortsätta att låta. Man ber tillsammans, man betjänar varandra med de andliga gåvorna som kommer. Och så ser vi då här i det här sammanhanget. Hur ska vi träffas? Hur ska vi äta när vi äter tillsammans? Då gör vi det på det sättet. Församlingen byggs upp. Och sen så delar vi gåvor med varandra som kommer i kapitel 12 till och med 14. Så det ska vi tala om nästa gång med Herrens hjälp. Och nu frågar jag om det är någon som har några kommentarer eller frågor i sammanhanget. Då vill jag ställa en fråga. Om det här Herrens måltid inte bara är en gång om året vid Pesach, varför har man inte det i de sabbatsgrupper som finns i Sverige idag? En följdfråga kan vara då, är det rätt det man gör i kristna sammanhang när man har bröd och vin och firar Herrens nattvard i församlingen? Vad säger ni om det?
Om jag ska ge min syn så har jag jobbat precis med den här frågan och funderat fram tillbaka. Och på sabbatsmåltiden så brukar vi när vi välsignar vinet och brödet, så brukar jag lägga till så här, att när vi dricker av vinet så låt oss tänka på Yeshuas blod också. Att vi bara säger att vi tänker på det. Och det kan inte brödet så säga att Yeshua är det levande brödet som kommer in från himlen, som vi kan minnas och tänka på när vi äter av sabbatsbrödet. Så har vi lagt till.
Mycket bra. Det var ju väldigt roligt att höra det.
Men jag har jobbat med det. Jag har vacklat fram och tillbaka det här.
Ja, jag också.
Och jag blir stärkt nu av dig. Och att jag har lutat åt att man upprepar nog det här lite oftare i alla fall.
Man gjorde det, ja. Och jag
man tog ut det här alltså. tog ut det ur sitt sammanhang och ville göra det lite oftare, man säger, i sammankomsten. Mm.
Samtidigt så tror jag att vi får vara väldigt, väldigt, väldigt försiktiga med att komma in i de kristna traditionerna, för att det är helt klart ett avsteg från det ursprungliga judiska sammanhanget. Så därför så har jag har tagit bort det ifrån våra firanden, just för att inte, eftersom vi har nästan bara kristna eller före detta kristna med i våra sammanhang, så kopplas det med en miljö och en ande som finns i den kristna världen som vi inte vill ha. En religiös del som är oren. Utan vi vill ha det äkta, vi har det oförfalskade, det ursprungliga vill vi ha tag på då. Va? Jag säger inte att det är helt fel det som finns i den kristna världen, men det är uppblandat med någonting som inte riktigt stämmer.
Jag tror att problemet uppstår när man gör det till någonting separat. Och som Stig Åker säger, där man gör det till en del av en måltid. Det finner jag vara den bibliska vägen, att påminna sig om vad Yeshua gjorde. Och då blir det en enorm välsignelse av det. Och då kan man göra det oftare än Pesach. Men att det ska vara i samband med en måltid som man höjer vägen, det tror jag är den bibliska modellen.
Ja. Och det, jag tror inte det är mer komplicerat än att vi läser om här, att när man den judiska traditionen är ju att vid sabbaten minnas uttåget ur Egypten.
Yes.
Och att zikaron, det är ju en det betyder minne. Och Pesach måltiden är minne av uttåget ur Egypten, zikaron. Och Yeshua säger, gör detta till minne av mig, alltså betonar det på att minnas någonting, påminnas om någonting. Och eftersom den judiska traditionen påminns inte bara vid Pesach om uttåget ur Egypten, utan vid varje sabbat, när man tar kiddushbägaren, så är det väl helt i sin ordning att man också minns Yeshuas död och uppståndelse när man firar måltid, när man tar måltiden tillsammans i familjen och i församlingsgemenskap.
Yep, och när man då ser vad Mitzrayim står för i judisk kontext, att det handlar inte enbart om en fysisk plats, det handlar inte enbart om Egypten, utan det handlar om slaveriet. Mitzrayim är slaveriets hemvist. Och vem har friköpt oss ur slaveriets hemvist? Jo, det är Yeshua.
Amen. Amen.
Amen. Men syftet i den kristna kyrkan med nattvarden är ju att naturligtvis minnas Yeshua om död och uppståndelse. Sen har det blivit i den katolska och även i lutherska en annan dimension av det, genom att man kan använda det för att det ska vara en frälsningsakt, till exempel
sakrament kallar man det.
Ja, när man ger det vid, innan någon ska dö. Så frågan är ju, man måste ju se vad syftet är, så att säga. Syftet är naturligtvis att minnas. Jag kan förstå.
Mm. Och med den starka rörelse som är idag mot eukaristin, alltså där man talar om att det blir Yeshua eget blod, och så är det Jesu eget blod, och då är alla andra försiktiga.
Ja, och därför tycker jag det är bra att man betonar att det är inte Yeshua, utan det är Jesus, och då har man förvandlat honom till en avgud.
Yep.
Och jag skulle nog vilja säga, jag har bott i Spanien i nästan 20 år. Och jag vill säga att det man gör i den katolska mässan, det är ren avgudadyrkan till den Jesus som han har skapat. En avgud. som jag tar totalt avstånd ifrån. Och jag kan säga att de evangeliska församlingar som vi jobbade med under den tiden vi var i Spanien, de citerade ofta första Korintherbrevet 11 på grund av att det fanns medlemmar då i församlingarna som kom med i de evangeliska församlingarna som också hade då sina rötter inom katolska kyrkan, som gick till katolska kyrkan kanske under någon familjemedlems dop eller något bröllop eller så, och tog del av eukaristian där. Och de citerade första Korintherbrevet 10 och sa: ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. Första Korintherbrevet 10:21. Och där kopplade man det onda andars bägare och onda andars bord med den mässan, brödet och vinet som erbjöds i katolska kyrkan på 90-talet. Där vi var där, då vi var där.
Soldrycken är infiltrerad i det.
Ja.
Man äter Gud.
Och ännu mer tydlig blir ju då när man har en rund eukaristi som utgår från solens rundhet och såna här grejer. Det finns gamla hedniska rötter i den här, i det här firandet i katolska kyrkan. Det blir alltså ett sjökoväsen, en våldtäkt på det äkta. Och det ser man ju också i Uppenbarelseboken 17, när det talas om sjökan här i vers 4. Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare full av skändligheter och smuts från hennes otukt. Så just en bägare här, en kalk, fanns i den här kvinnans hand. Och på hennes panna var ett namn skrivet i hemlighet: det stora Babylon, moden till skökorna och skändligheterna på jorden. Och jag var mycket förundrad när jag såg henne, säger Johannes då. Och det finns alltså en förfalskning av detta rena äkta som vi talar om, som finns i den katolska traditionen. Och här måste vi vara väldigt försiktiga att vi inte faller in i den. Och därför så har jag varit väldigt restriktiv med det här. Och liksom satt till alla bromsar för att inte det ska kopplas med det. Att vi inte ska göra det som vi har gjort tidigare. Må Herren förlåta oss. Men få tag på det som är äkta. Och det kanske behöver lite tid att man blir avgiftad innan man kan göra på rätt sätt. Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det, men jag förkastar inte allt vad som finns i den evangeliet och väckelse och frikyrkliga i kristna sammanhangen. Men just den gamla katolska traditionen, den är mycket farlig. Mycket farlig andemakt. Den är livsfarlig för det andliga livet och för Herrens äkta församling.
Och snubblande nära antisemitism. Det är väldigt, det förekommer än idag att man predikar hur judiska barn skäl och blaten och sticker med hål och sådana saker med nål.
Ja. Men jag är inte emot att man gör som ni gör, Stig Åke. Jag tycker det är positivt, och när man har det på den nivån, och låt oss ha den på den nivån. Men om vi upplever att det finns folk ibland då som har katolsk bakgrund och så vidare, så kan det här bli ett stötesten. Då måste vi vara väldigt, väldigt försiktiga med detta.
Det är ungefär samma sak som de som har problem med starka drycker, att man så inte ta hänsyn till dem. Likadant är det här, men jag tror man får ta hänsyn till dem som är skadade.
Absolut.
Och det gör ju då att den mindre gemenskapen är ett lämpligare sammanhang många gånger.
Ja, precis. Ja, precis, absolut. Och där finns en starkare ande att kunna hjälpa folk att komma rätt. Och där har vi ju församlingsgemenskapen. Jag kan väl berätta speciellt under påskveckan i Spanien. De kallar den för Semana Santa, den heliga veckan. Jag kallar den för Semana Tonta, den knäppa veckan. Vi har sett åtskilliga processioner på gatorna när prästen har gått med monstransen heter det på svenska. Det är alltså en typ av pelare med massa sol. Det ser ut som en sol, och längst in i den här solen så har man då lagt in den här oblaten. Och går runt med den på gatorna, och så prästen bär den här spiran, om man ska kalla det, med oblaten, och folk måste böja sina knän på gatan när den går förbi. Och prästen står bakom och kollar vilka som böjer knä och vilka som inte gör det. Och tankarna då när jag såg det här första gången gick ju tillbaka till mörka medeltiden där man torterade sådana som inte böjde sina knän för den här eukaristien och blaten när den gick förbi gatorna. Och speciellt judar då, de höll ju sig inomhus under processionerna i Toledos, på Toledos gatorna när man förde ut den här eukaristien. Det finns klassiska uttryck i spanska språket som just för tankarna och historien tillbaka till det som hände under just påskveckan i katolska kyrkan i Toledo. Vaya noche toledana heter det. Oj, vilken toledisk natt. Det är då man gick in i de judiska hemmen och drog ut judarna från sina hem för att de skulle tillbedja den här Kristi kropp. Och de som inte gjorde det, de blev alltså slagna så blodet rann, de blev torterade, de blev väldigt, väldigt, väldigt förföljda för att de inte böjde sina knän för Kristi kropp som fanns på gatan där. Och alltså en sån här fruktansvärd förvrängning utav det rena och det heliga och det sanna gör ju det att vi får vara väldigt, väldigt försiktiga när det gäller de här sakerna. Och verkligen markera en skillnad. Att vi vill inte ha någonting med det här sjökoväsendet att göra. Och så fort vi märker att det drar åt det hållet så måste vi slå bromsarna direkt och hålla oss kvar inom den judiska ramen och i det bibliska sammanhanget som vi gärna vill stå på. Som vi måste stå på. Och jag skulle vilja gå så långt att om du är i en församling är med i en församling där man använder sig av en oblat och firar Herrens nattvard med ett runt bröd som är en oblat, så bör du fly från den församlingen omedelbart. För då är du kopplad till en avgudadyrkande kult i det här. För det är alltså soldyrkan som ligger bakom, och det är mycket judiskt och äkta troende människors blod som ligger, som har blivit utgjutet på grund av att man har vägrat att äta oblaten i den katolska kyrkan, för man anser att det är en typ av avgudadyrkan.
Jag har en fråga med. Hör du mig?
Jajamensan.
Ja, jag tänkte på det här med brödet. Det står ju ändå att vi ska göra det till minne av honom. Men jag tänkte på varje gång man delar brödet. Man dricker ju inte alltid vin, men man äter ju bröd ganska ofta. Är det liksom, det måste väl ändå vara rätt att man har liksom tankarna på att Joshua är vårt bröd. Alltså att han blev bruten för vår skull. Det kan väl inte vara fel liksom att tänka så när man äter bröd.
Nej, det är ju alltid bra att påminna om honom. Det är helt underbart att kunna påminna om honom. En annan sak är att ju kalla det för Herrens bord, som Paulus säger, och göra det i en församlingsgemenskap. Då blir det lite mer officiellt, så att säga.
Mm. Och det kan man väl känna att det måste väl ändå vara ett påbud från Herren att vi ska ha församlingsgemenskapen och att vi delar brödet.
Ja, Paulus säger ju här att det gick inte att fira i Korint. eftersom de hade splittringar i församlingen. Så att vi ser ju här att i vissa sammanhang eller i vissa situationer som är onormala, så bör man undvika att ha den här Herrens bord. Så att man kan inte säga att att det är en befallning, att man måste uppfylla det, för man uppfyller ju inte det i Korint. Utan det är en... Nej. Sen är det, om man nu tänker på Pesach i första hand, låt oss fira högtid, säger Paulus. Och i det sammanhanget så var det helt klart att man hade en avdelning i Pesach-firandet och tog brödet och vinet och mindes Yeshua i Pesach-firandet en gång om året. Det är ju helt klart. Men sen utöver det då, att man gör det fler gånger när man samlas till måltid i församlingen, det ser vi också att det gick inte i Korinth att göra det. Ibland så kanske inte det går. Men det är inte hela världen, men det är viktigt att vi gör det under Pesach. Ska vi stanna där för idag? Då vill jag tacka er för er närvaro och ert intensiva lyssnande. Det känns ända hit till Israel. Jag önskar er Guds välsignelse och stor frid och stor glädje. Shalom.
Shalom.